Man är lite så här dimmig måste jag säga efter att ha firat en gudstjänst redan. Och dessutom firade vi den ovanligt tidigt. Jag är ju inte riktigt van vid att fira klockan 10. Då brukar jag ju vanligtvis ha semester den tiden på sommaren när vi firar klockan 10 och sover gott den tiden får jag erkänna. Men jag är ingen morgonmänniska. Jag har aldrig varit någon morgonmänniska. Det vet min fru. När vi träffades så hade vi lite andra rutiner. Eller hon är ju bonddotter och kunde ju vakna, på den tiden kunde hon ju vakna klockan 4 på morgonen liksom, och börja dagen. Och jag hade problem att vänja min kropp vid tanken på att det kunde finnas 2 klockan 8 varje dag. För att det tyckte jag var lite slöseri. Sådär. Men man vänjer sig. Men det finns en händelse kring det där som jag har tänkt på inför den här söndagen. Som jag har berättat om förut, tror jag. Men den jag vet inte. Det var en bra händelse i alla fall. Den har lärt mig mycket. Jag bodde i ett kollektiv i Örebro. Och medan jag studerade så... ja, jag hade lite andra rutiner. En morgon vaknade jag ovanligt tidigt. Och kunde inte somna om för jag var så törstig. Jag försökte liksom ignorera det där och somna om. Men det gick liksom inte. Jag kände att jag måste få gå upp och dricka. Så jag lyckas få igång de här basala funktionerna ändå så att man kan börja röra på sig ändå. Så man liksom tar sig ut i köket som någon form av robot och får tag på ett glas. Liksom. Och så ska jag fylla det med vatten, sätter på kranen och direkt förstår jag att allt det är något som är allvarligt fel. För det sprutar vatten överallt. Jag blir genomblöt och det liksom bara öser vatten så här. Och jag har väl sinnesnärvaro nog att stänga av kranen i alla fall. Och så får man försöka tänka, vad är det som pågår här egentligen? Men eftersom jag är en väldigt smart människa, även under sådana här omständigheter, så tar det inte så lång tid för mig att förstå vad det är som är fel. Glaset är felkonstruerat. Jag har fått ett defekt glas. För det finns inget hål i glaset, upptäcker jag ganska fort. Det är inte konstigt att det inte går att få in något vatten i det här. Och i sådana lägen, när man dessutom är trött, så kan man bli lite grinig sådär och bara se problem överallt. Och då upptäcker jag dessutom att de här inkompetenta glasblåsarna som har skapat det här glaset har klantat sig så mycket. Så det är inte bara så att jag inte får in något vatten i glaset. Utan hade jag fått i vatten i glaset så hade det inte hjälpt, för det finns ingen botten heller. Så allt hade ju bara runnit ut i vilket fall. Och där står jag nu på morgonen och beklagar mig över glasindustrins tillkortakommanden och världens vedermödor i allmänhet. Så glider Nathanael upp, som också bodde i kollektivet. Han säger ingenting, för han är ganska van vid att se mig i såna här situationer, utan han bara går fram och tar glaset, vänder på det, fyller det med vatten och ger tillbaka till mig så jag kan dricka. Så här brukar min relation till Guds ord se ut ibland. Vi kan närma oss Gud, vi kan närma oss Bibeln med en genuin törst efter någonting. Men när vi kommer fram till ordet så blir det bara kaos omkring oss. Det är som att det är stängt ibland. Och då är det så, precis som med glaset, så är det så att beroende på hur vi riktar den här texten eller hur vi riktar vårt hjärta när vi närmar oss Guds ord, så kan resultatet bli väldigt olika. Antingen så kan jag få det där vattnet som jag verkligen behöver. Eller så kan jag bli genomblöt och det bara blir kaos omkring mig. Idag så tänkte jag att jag ska försöka mig på att ha en liten testlektion i att läsa med sabbatens herre. Texten som vi läste här förut, den fångar ju fariserna i på en sån här grinig morgon som de ju hade ibland när de träffade Jesus. Och den här gången så gäller det att lärjungarna går och rycker ax ur en åker. Och det kan man ju bli irriterad på. Det skulle jag nog också bli om jag får syn på någon som går och rycker upp grödor hos någon annan. Men det är faktiskt inte det som är problemet. Mose lag, femte Mosebok kapitel 23 säger faktiskt att när du kommer in i någon annans vingård så får du äta så mycket druvor som du orkar, men du får inte ta med dig i korg. När du kommer in på någon annans sädesfält så får du rycka av ax med handen, men du får inte gå med skära på hans fält. Så att så länge man lämnar skördetröskan hemma så är det här helt okej. Okay. Det är inte det som är problemet. Så varför blir då fariserna så upprörda för det här? Därför att de gör det på sabbaten. Och sabbaten är en väldigt öm punkt i Israel i den här tiden och även andra tider. Därför att sabbaten är tillsammans med omskärelsen och matlagarna så är de kanske, alltså det är ett av de tydligaste identitetsbrickorna som de har som folk. Som visar att de är utvalda, som visar att de tillhör Guds folk. Att de lever på ett sånt här sätt. Och det är så viktigt för dem att till exempel under Maccabeerkrigen 160 år tidigare så höll armén på att dö ut för att man vägrade att försvara sig om man blev anfallen på sabbaten. Alltså man ville hellre dö än att bryta mot sabbatsbudet. Så man var tvungen att ordna fram en dispens för att inte alla skulle bli dödade i strid. Liksom. Så viktigt var det. Det var en fråga om nationell stolthet. Inte bara fromhet. Liksom. De nationella grupper, alltså nationalistiska grupperna i landet höll det här väldigt högt. Men även de religiösa grupperna. Och för fariserna så är det här lite grann av en hjärtefråga, förstår man. Väldigt ofta när de går i klins med Jesus så är det över sabbatsbudet på ett eller annat sätt. Och ska man generalisera lite kring farisernas inställning, i alla fall i Markus evangeliet, så är det så här. Rätt ska vara rätt. Jag vet inte, men jag tror att de flesta av oss har träffat den här killen. Kanske inte han på bilden, men den här typen av människa. Rätt ska vara rätt personen. Och vi kan ha lite sådana dagar, tror jag också. Den här personen som aldrig kan glömma en oförrätt. Någon som aldrig kan gå förbi någonting som är fel. Som kan sitta och argumentera i flera timmar över en liten bagatell därför att rätt ska vara rätt. Det spelar egentligen ingen roll vad det handlar om. Men rätt ska vara rätt. Liksom. Jag hade en bekant som... Då hade jag aldrig träffat honom förut. Det var första gången jag träffade honom. Vi skulle ha ett möte angående en annan grej. Och innan mötet så ville han springa in och handla något. Och jag hängde på för jag tänkte att jag kan ju passa på att köpa något jag också. Och då var det så att det var någon i personalen som hade råkat felmärka en vara som han skulle ha. Så priset som stod på hyllan stämde inte med priset som kom i kassan. Och det handlade om kanske 9 kronor. Ingen stor grej kunde jag tycka, men nu kan jag... Ska jag säga också att jag har lärt känna honom senare och han är en underbar människa, men jag tror att han hade kanske en dålig dag den här dagen. För han kan inte släppa de här 9 kronorna. Och det är inte för att han har dålig ekonomi på något sätt, utan det var en principsak för honom. Rätt ska vara rätt. Där ute har ni sagt att den här bara ska kosta så här och nu säger du att jag ska betala så här mycket. Det är inte okej. Och så börjar han gå på den här stackars personen som sitter i kassan. Och inte kan göra någonting åt det. För att det var den typen av butik där man liksom inte kan pruta på varorna. Så där, utan Hon kunde bara be om ursäkt, men han öser på och det blir en längre och längre kö bakom oss. Och jag har ju aldrig träffat den här personen förut och jag bara känner att oj, 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 vad är det som händer liksom? Och sen till slut så kommer den här meningen som jag aldrig trodde att jag skulle höra någon uttala. Kan jag få prata med chefen? Över 9 kronor. Och jag trodde jag skulle svimma liksom. Fariseerna i Markus evangeliet är den killen. De som inte kan gå förbi saker därför rätt ska vara rätt. Står det så här, ja men då är det så. Och därför så får de problem lite grann med sabbatsbudet. Det är lite knepigt. För att lagen säger ganska tydligt att inget arbete ska utföras på sabbaten. Men det är inte så tydligt riktigt vad som menas med arbete. Det kan ju vara nästan vad som helst. Och från fariseernas perspektiv så tänker de att det viktiga med lagen är att se till att ingen gör fel. Och därför måste vi ju ta reda på vad det innebär att göra fel. Så de börjar en diskussion som pågår i flera generationer. Och vid Jesu tid så har man kommit fram till en lista på 39 punkter som är otillåtet på sabbaten. Och det här är några exempel från den listan. Säger att man får inte utföra något skördearbete. Och det är förmodligen därför de reagerar på när lärjungarna rycker upp ax. Därför att det måste ju vara skördearbete. Och i synnerhet om man tittar i Lukas evangeliet, för där gnider de till och med axeln mellan händerna. Och det måste väl ändå räknas som att tröska. Eller kanske till och med mala. Och det får man inte göra. Bära några bördor får man inte göra. Man får inte gå längre än 1200 meter. Och så den svåraste punkten är den sista i den här 39 som säger att man får inte flytta någonting från en plats till en annan. Och då kan man ju fundera över hur mycket kan man faktiskt göra den här dagen. Under Jesu tid så pågick till och med en diskussion som inte kom in i den här listan till slut, men som då man diskuterade om det skulle vara tillåtet att äta ett ägg som en höna hade värpt på en sabbat. Alltså även om du äter den dagen efter så är det kanske ett sabbatsägg och då vet jag inte om man får äta det. Man var väldigt detaljerad i det här. Därför att det som drev dem, det som var det viktiga var att se till att det blev rätt. Och det handlar inte om att de egentligen var onda människor. Det handlar om att de hade en uppfattning om att poängen med lagen är att se till att ingenting blir fel. Och därför kommer de till Jesus och så ställer de frågan: varför håller ni på och gör, dina lärjungar på och gör saker som inte är tillåtet på sabbaten? Och det var inte så att de bröt mot sabbatsbudet, utan de bröt mot fariseernas 39 punkter. Och Jesus känner ju till de här människorna. Och han svarar dem på ett sätt som jag tror är anpassat för vem han pratar med. Han ger ett otroligt metodiskt, systematiskt svar. Det här är liksom akademiken Jesus som träder in. Och så ger han först, han svarar utifrån skriften. Och sen svarar han utifrån traditionen. Och sen svarar han utifrån sig själv. Och det kan jag nämna som en parentes, som ett tips sådär. Om ni står inför någonting som är tveksamt, som ni undrar över och behöver pröva det, så är det en ganska bra lathund. Pröva det gentemot skriften. Fråga, vad säger Bibeln om det här? Pröva det gentemot traditionen. Vad har man sagt tidigare? Vad säger mina kristna syskon som jag har förtroende för? Pröva det gentemot Jesus. Stämmer det här med bilden av den Gud som har uppenbarat sig i Jesus Kristus? Det är ett bra tips. Och det gör Jesus här. Han svarar utifrån skriften först. Och då tar han upp David som ett exempel. Han berättar en berättelse från första Samuelsboken 21. Har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans män blev hungriga och inte hade något att äta? Han gick in i Guds hus, det var när Eviatar var överste präst, och åt upp skådebröden som inga andra än prästerna får äta. och gav också dem som var med honom. Alltså, först så är han ganska förolämpande och säger liksom, har ni aldrig läst det här? Jag tänkte att ni var skriftlärda, men ja, så här var det i alla fall. Och sen då så visar han på att skriften säger att det finns tillfällen när man måste göra undantag för att nöden kräver det. Och det är ju, det blir ju liksom, det är ju riktigt jobbigt att höra för någon som tänker att rätt ska vara rätt och tänker att lagens poäng är lagen själv. För vad då undantag? Och hur ska man veta när nöden kräver någonting? Hur mycket nöd måste det vara på en skala? Ska vi börja lista alla situationer där det är okej att göra undantag nu? Det räcker ju liksom inte med 39 punkter. Då måste vi komma ner på 50 minst. Vet du hur många arbetstimmar det är? Och så känner man att det här blir väldigt svårt att hantera. Men Jesus lyfter upp detta för att visa någonting. Han har en helt annan inställning till lagen. Som blir tydligt när han sen går vidare, när han hänvisar till traditionen. Vi tänker kanske inte att det här är traditionen, men för fariseerna och för Markus evangeliets läsare så kände man igen det här. Sabbaten blev till för människan, inte människan för sabbaten. Det är liksom en parafras kan man säga, ifrån en av de mer dominerande rabbinska skrifterna på den här tiden som heter Mekina, som är en kommentar på andra Mosebok. Där det står att sabbaten gavs åt Israel. Israel gavs inte åt sabbaten. Och så finns det ett argument runt ungefär som påminner om det som Jesus ger. Och poängen är att fariserna, de är så noga med att se till att ingen bryter mot sabbatsbudet, men de har helt missat poängen med sabbatsbudet. Sabbatsbudet är en Guds gåva som ges till människor för att ge vila, rekreation, för att vårda människorna. Och fariserna missar det här. De är fascinerade av det. Och ändå kan de inte se poängen. Det är lite som när en hobbyhortonom, som vi ju alla känner, att det finns sådana. Det är ett bra ord ifall ni vill fuska i alfabet någon gång. Hobbyhortonom. Om en sån som är fascinerad av blommor är ute och går, får syn på en vacker blomma och sen direkt trampar ner den där blomman på vägen till biblioteket för att han måste hitta böcker att läsa om blommor. På något sätt så känns det som att du missar någonting här. Och det är det som Jesus liksom lyfter med fariserna. Att den här gåvan som Gud har gett, som är ett uttryck för Guds omsorg och nåd och kärlek till människorna, går fariserna förbi. I hela lagen så är Guds omsorg inbyggd. Inte minst när det gäller de utsatta. De som faller mellan stolarna, de som ligger liksom i periferin i samhället. Genom hela lagen finns den här okränkbara trion, invandraren, den faderlösa och änkan. Och det finns de här omsorgen om de fattiga som hela tiden bakas in i lagen. För Gud vet att det finns ingen som beskyddar dem. De har inga medel för uppehället. De har inget mark att odla. De har inga rättigheter. Och därför går Gud in och blir deras beskyddare. Och så sätter han en mur omkring dem i lagen. Som till exempel det ordet vi läste i början här om att det är okej att äta sig mätt på andras åkrar. Eller i kapitlet direkt efter, när han, som handlar om att man, när man skördar sin vingård eller sina olivlundar eller så, ska göra det lite slarvigt. Och lämna kvar lite grann. Och glömmer man en kärve på åkern ska man inte gå tillbaka och hämta den. För den tillhör inte dig, säger Gud. Den tillhör invandraren, den faderlösa och änkan. Jag är deras beskyddare. Och den här omsorgen som Gud har byggt upp som en mur runt de utsatta blockerar fariseerna. För de bygger en egen mur omkring lagen. För de tror att det är lagen som är poängen. Och det blockerar kanalerna för Guds omsorg. Därför att om du inte kan rycka upp ax, om du inte får göra upp eld och inte får bära någonting och inte laga någon mat, så kan du inte äta. De som hade råd att förbereda mat dagen innan, de som hade ett hem att förvara maten i, de kunde samlas och äta stora middagar, samla familjen i glädje och tacksamhet och fira sabbat inför Gud. Men de fattiga fick svälta. Gud hade sagt att här finns det mat åt er, och fariseerna säger, ja, det finns mat åt er, men ni får inte äta den, för då bryter ni mot sabbaten. Och det här kan Jesus liksom inte tolerera. Alltså fariseerna var så upptagna med vad som var rätt att de aldrig hade ställt sig frågan vad som var gott. De hade aldrig ställt sig frågan, är vi säkra på att det är det här som behagar Gud? Det tredje argumentet som Jesus lyfter gäller honom själv. Vi ska inte grotta för mycket i det, men man kan säga att det här är ett väldigt stort anspråk som han säger. Människosonen är herre över sabbaten. Och det är inte så att han liksom säger att jag är herre över sabbaten, så det här berör ändå inte mig. Det gäller inte mig, jag får göra som jag vill. Men det finns liksom ett eko av någonting annat i det här. När Gud i Gamla testamentet talar om sabbaten, så gör han det väldigt ofta som min sabbat. Tänk på min sabbat. Helga min sabbat. Ni har glömt min sabbat, säger han ibland. Och det finns någonting i det här, i Jesu ord, som säger att jag vet vad sabbaten är. Jag vet vad den gäller, för sabbaten är min. Det finns en, som jag är rätt säker på att det är en skröna. Inte helt säker, det kan finnas ett korn av sanning i det. Men det var i alla fall ett litteraturseminarium på ett universitet i USA. Det är för att jag vet att det finns två olika universitet som hävdar att det hände här, nämligen alltså hos dem. Men det var något universitet i USA på 1930-talet som har samlats för att ha ett litteraturseminarium omkring den dolda meningen i böckerna om Sherlock Holmes, som var väldigt populära i den här tiden. Och Sigmund Freuds idéer hade också lite grann blivit lite på modet, så man sitter och letar efter dolda symboler överallt och arketyper och grejer, eller ja, symbolerna i alla fall. Alltså, vi tror att Baskervilles hund egentligen är det här, och anledningen till att Sherlock Holmes klär ut sig hela tiden är på grund av det här och så vidare. Och så sitter det en kille i publiken då som opponerar sig hela tiden när de här lärda professorerna sitter och pratar och säger att nej, men så där var det inte alls, och det där har du nog läst fel, så står det ju faktiskt inte, och så vidare. Och till slut så blir de väldigt irriterade på honom, så de kräver att den här karln ska redogöra för sig. Vem tror du att du är egentligen? Och så svarar han: mitt namn är Sir Arthur Conan Doyle och jag har skrivit böckerna. Alltså, här sitter författaren till böckerna som de diskuterar. Som sagt, jag tror att det här är en skröna. Men jag tänker ändå att det måste vara lite så för fariseerna när de diskuterar skrifterna med Jesus. Att när de liksom håller på och pratar om olika saker, och rätt vad det är, så kan han alltid säga: nej, men jag vet det, därför jag var där. Jag har skrivit böckerna. Han känner sabbaten därför att sabbaten är hans. Och jag tror att det vanligaste kritiken som Jesus ger fariseerna gäller egentligen att de misstolkar vad lagen säger därför att de inte känner honom som talar. De misstolkar vad lagen säger därför att de inte känner honom som talar. Och det har ganska stor betydelse vem som säger någonting. Om dina vänner säger till dig att du har ett alldeles för stort hjärta, så är det en komplimang. Om din läkare säger till dig att du har ett alldeles för stort hjärta, då är det en livshotande diagnos och någonting du bör ta på allvar. Det har betydelse vem som talar. Det kräver någonting av oss att veta om hans vilja, vad han vill ha sagt. I Romarbrevet 12 skriver Paulus: anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott behagar honom och är fullkomligt. Alltså, det behövs en förnyelse av våra tankar om vi ska fatta Guds vilja, om vi ska kunna avgöra vad som är gott. Vi behöver få hjälp att vända på glaset. Och det är det här som inte har hänt med fariseerna i den här texten. Jesus kallar dem ibland, han går ju ganska hårt åt fariseerna, inte alltid. Och det fanns fariseer som hörde till Jesu vänskara och följarskara. Men ganska ofta så går han hårt åt dem, och han kallar dem bland annat för hypokrites. Vi översätter det oftast med hycklare. Men från början betyder det här ordet, det var egentligen inte ett negativt ord från början, utan det betyder skådespelare. Någon som låtsas vara något de inte är. Och det är det som är lite kritiken mot fariseerna, att de vill spela rollen av att känna Gud. De är de som vet om hans vilja, de är de som kan föra Guds talan, men de känner honom inte. Och det tydligaste tecknet på att de inte känner honom är att de inte älskar människor. Det är det tydligaste tecknet på att de inte känner Gud. De älskar inte människor. De älskar lagen. De älskar hans ord. Men inte människorna. Och detta skriver första Johannesbrevet om i fjärde kapitlet. Den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek. Så enkelt är det. Bibeln är en fantastisk bok. Den är så otroligt rik. Och läser vi den här med rätt ögon, så kan vi upptäcka ett enda långt kärleksbrev från Gud till en värld som han älskar. Men det är också möjligt att gå miste om allt det. Det är möjligt att läsa den här och missa det. Därför att vi inte urskiljer vem det är som talar. Därför att vi inte tänker på att detta kommer ifrån en Gud som låter sin sol gå upp över onda och goda, som låter regnet falla över rättfärdiga och orättfärdiga. En Gud som ger sitt liv för syndare och som älskar och älskar och älskar igen. Om vi inte lyssnar till honom som talar, så kommer vi inte förstå det här. Och då finns det en risk att vi bara blöter ner oss själva och ställer till oreda för alla andra. Jag säger liksom, jag tror det är viktigt att påpeka, jag säger inte att inte rättfärdighet är viktigt för Gud. Vår Gud är en helig Gud som inte liksom kan förenas med orättfärdighet. Men om vi hamnar i att det blir viktigare för oss att göra rätt än att göra gott. Om vi tror att lagen är viktigare än människorna, då tror jag att vi har allvarliga problem. Då måste vi återvända till honom. Och därför behöver vi fortsätta att be Gud om det här. Vi behöver be om att få bli förnyade i våra tankar, så att vi kan avgöra vad som är hans vilja. Vi behöver be om att få lära känna honom. Få leva nära honom, så att vi får liksom bli smittade av hans tankar. Vi behöver be om att få lära oss att älska dem som han älskar. Så att vi kan förstå vad han säger till den här världen när han talar genom sitt ord. För skillnaden är nämligen ganska stor. Beroende på åt vilket håll jag har mitt glas. Det är möjligt att öppna Bibeln och läsa om Jesus och få några tips till ett bra liv. Det är fullt möjligt. Men det är också möjligt att läsa Bibeln tillsammans med Jesus och hitta vägen till ett evigt liv. Och skillnaden är om det här får bli en instruktionsbok för oss eller om det får bli en mötesplats med honom som är ordet. Som har blivit kött och som kommer oss till mötes när vi närmar oss honom. Jag tror att han vill fortsätta kalla oss tillbaka till den mötesplatsen. Och om du har stött på den här situationen när du kommer till ordet med törst och känner att det är stängt, känner att det inte talar något till mig, det bara stänker omkring mig. Ge inte upp om ordet. Men be om hjälp. Be honom att komma dig till mötes. Tala om för honom att jag törstar. Och jag behöver få dricka det vatten som du ger. Så lovar jag att du kommer att få möta honom och du kommer att få se nya saker sker i ditt liv. Låt oss be tillsammans. Herre, vi tackar dig. Vi tackar dig för all din fantastiska nåd som du låter regna över den värld som du har skapat. Och vi tackar dig för att du har lovat att den som kommer till dig ska du sannoligen inte visa bort. Och nu vill vi be om det här vattnet. Vi vill be dig om att du ska förvandla oss. Att du ska förnya våra tankar. Att du ska vända på våra glas. Att du ska göra oss mottagliga för det som du talar. Men framför allt, Herre, så ber vi att du ska ta oss till ditt hjärta. Att vi ska få se hur stort det hjärtat är. Att vi ska få se hur enorm din kärlek är till oss och till alla som vi möter. Så att det får prägla vårt sätt att närma oss dig i bön. Att det får prägla vårt sätt att närma oss dig i ordet. Och att det får tända gnistan i våran lovprisning och vårat tjänande. Vi ber, Herre, för var och en av oss som sitter här. Alla som sitter hemma och tittar. Vi ber, Herre, att du ska forma oss efter din vilja. Att vi ska få vara vittnen för en Gud som är en sann Gud, som älskar världen med brinnande kärlek och passion. Och att vi också får leva ut det livet. När vi hamnar i att det blir viktigare att göra rätt än att göra gott, så ber vi: förbarma dig, Herre. Smält våra hjärtan. Forma oss i din avbild så att vi återigen kan älska som du älskar. Och gå den väg som du kallar oss att gå. Välsigna oss nu i resten av den här gudstjänsten. Välsigna oss i veckan som ligger framför. Och vandra med oss varje dag som vi får leva på din jord. Tills du hämtar hem oss. I Jesu namn. Amen.